Här i Hangö håller det på att klarna upp och det är riktigt, riktigt vackert. Här nästan stilla och lite måsar som flyger omkring och lite surrande från hamnen. Men annars är det fint. Vi står här med forskningsledare vid Aronia, vid Novia, Mikael Kilpi, och tittar och vi har funderat lite om här skulle vara något ejdrar som vi skulle få syn på. Men det har nu inte riktigt varit så, eller hur har det varit, Mikael Kilpi?
De ligger där, den ena flocken som är ytter om vågbrytan i västra hamnen ligger ute där vid den där pricken. Där har nog varit sedan de kom i mars. Där finns nu några honor kvar och sen finns det ungefär 30 unga fördelade på 6 olika små flockar.
Hur ser ejderbeståndet ut här i Västnyland?
No, nu kan man ju säga att det ser lite krassligt ut. Det är väl kanske rätt uttryck. Det har minskat ganska kraftigt de sista 15 åren egentligen. Och då när jag säger kraftigt så betyder det att först skedde det en halvering och nu är vi nere på kanske en. På, åtminstone här i Hangö på den här västra fjärden så är vi nere på kanske 20% av vad vi hade då. När det var som bäst. I tvärminne lite, men det varierar lite beroende på vilka typer av holmar som är med i de områden som man räknar med. Men i stort sett så har det varit en ganska kraftig krasch.
När vi tittar ut här över de här små holmarna och skärerna som är här framför oss, så brukar de häcka här också?
De häckar här och det är liksom ganska typiskt just för den här Hangö-skärgården att där ute där var som man var van vid att ejdrarna fanns, så där är det tomt och öde. Men de har liksom, de kan man ju säga att de är urbaniserade, men när de häckar i Östra hamnens gästhamn så nu är de så där halvt urbaniserade i alla fall. Så, och det gäller också de här måsarna här.
Vad betyder den här minskningen i antal ejdrar för ekosystemet?
No, det betyder nu så hemskt mycket för ekosystemet. Jag menar, har du en riktigt många ejdrar så äter de förvisso en del blåmusslor. Och sen å andra sidan så en av orsakerna bakom de här krascherna är havsörnen, och den är ju också en toppredator och dens mat håller på att tryta för att de har nu ätit upp det som finns att äta upp i stort sett. Och på det sättet så finns det en viss, om man nu tar till sådana populära termer som balans eller obalans, det finns en ganska stor obalans i det här systemet på det planen. Men annars så inte tror jag att ejdern påverkar så många andra så kallade trofiska nivåer.
Hur är det om vi ser på ejdern i ett sammanhang i hela världen? Så hur mycket ejdrar finns det?
Då det finns det ju miljontals ejdrar, men att de minskar överallt i hela sitt utbredningsområde. De finns ju liksom runt hela det polartrakten på norra halvklotet. En liten pätka i Sibirien där de inte häckar, men annanstans finns de och de har minskat hos oss, de har minskat i Kanada, de har minskat i Förenta Staterna, Alaska, de har minskat i Ryssland, i stora områden, vad vi vet, och också annanstans.
Om vi tänker på ejderstammen i år, vad är det som är speciellt med den i år? Hur är den annorlunda från tidigare år?
Den är liksom på något sätt nu en polarisering av en utveckling som har skett över några år. Alltså om jag var här i slutet av mars, början av april på de här ställena, så hade jag en 300-400 honor här. Jag hade säkert en 600-700 hanar eller någonting sånt, vilket betyder att jag har ungefär 2 hanar per hona. Och redan det så ger en fingervisning om att allting liksom inte riktigt som det ska vara. Det ska vara jämnt, en gubbe, en tant. Men nu finns det flera gubbar per varje tant och det liksom blir lite stressigt. Så det är en stor förändring och det är en förändring som man ser ganska tydligt. Och det är också en förändring som folk ser. Jag säger att ejderna minskar, de säger att det finns så mycket som helst. Men det är gubbar, de lägger inga ägg. Så det, på det sättet så är det en markant skillnad till vad det har varit då när det var bra. Och sen är det det att också när det är en sån här vår som det var i år. Det var varmt, det fanns ingen is. Allt var bäddat för en tidig ankomst, de kom. Allt var bäddat för en tidig häckning, men den uteblev. Av en eller annan orsak som har säkert att göra med olika stressfaktorer. Bland annat det här överskottet av hanar. Och dels så att det finns så förtvivlat mycket havsörn i det här området. Så att det här blir liksom ett landskap, räddslandslandskap för de här honorna. Så tydligen så skjuter de upp den här häckningen. Vilket gör att det som tidigare var fallet, att man liksom alla gick upp. Så la man och så låg man och så gick man i kön med ungarna. Så det fanns en synkroni i det. Och den synkronin har liksom klappat ihop. Så det finns inte mer ett samband mellan hur man kommer på våren och hur den här häckningen framskrider.
Det finns ju också ejderjakt. Vad tycker du om det?
Nå, ejderjakt finns det. Det finns jakt på gudingar, men som sagt, det finns gudingar hur mycket som helst. Det är jaktetiskt, tycker jag, lite betänkligt att syssla med jakt under reproduktionstid. Framförallt när det handlar om en art som på EU-nivå är hotad nu för tillfället. Men det där, det är ett annat spörsmål.
Hur ser framtiden ut för västnyländska ejderpopulationen?
Nå, om jag nu får säga det som jag tycker att jag tror att det blir, så det blir färre av dem hela tiden. Och det är ju liksom inte en vision som är så jättetrevlig. De kommer något minska. Inte säger jag det att ejdern kommer att försvinna helt och hållet, men den kommer något minska. Och det är lite svårt att säga om det där, för det kan hända nu att vi ser att det som vi ser är början till en sån här riktig slutkrasch.
Kommer det att vara en hård krasch? Försvinner de alla på en gång?
Nej, inte försvinner de alla på en gång. Ejdern är en långlivad fågel och den liksom hänger med ganska länge. Men om det nu går så här som det har gått i år, att produktionen är närmare noll igen på stora områden, så på sikt så kommer det att leda till det. Och framförallt så kommer det väl att, om inte någonting radikalt sker i den här predationsomgivningen, hur som honorna blir tagna av olika typer av predatorer, om det kommer en stor förändring i den, så kommer det att gå dåligt.
Kan de honorna hinna anpassa sig på en så kort tid?
Nej, de kan inte hinna anpassa sig i den meningen som man liksom som biolog eller evolutionsbiolog kanske ser att anpassning är. Det vill säga via någon slags urval. Men de kommer nog att ändra beteende och det har de redan gjort. Så att på det sättet så kan de anpassa sig. De försöker göra det bästa av den situation som de befinner sig i. Men det finns liksom vissa gräns för hur som en ejder kan finnas överhuvudtaget. Jag menar, den kan inte gå in och börja häcka inne i Vassvika eller någonting sånt. Därför att där inte finns mat för den och inte heller för dess unga. Och de är liksom inte designade för att göra det. Så de är havsfåglar och de ska finnas här ute. Och här finns det nog ganska begränsat med sätt som man kan handskas med den här förändrade situationen med. Det som man ser då när de för sina ungar, så det är att de nu för tiden så gaddar de ihop sig jätteflockar med honor. Och de honorna är oftast helt och hållet ensamma. Det är säkert honor som aldrig har börjat häcka. De har skjutit upp sin häckning och det finns ett överskott av dem också. Men kommer det en havsön, så tar de så mycket att göra i den flocken. Sen mer, jag menar, de kan inte försvara sig på det viset. Men de kan vissa del spela ut risken för någon enskild individ att bli tagen. Och också för ungarna förstås.
Finns det någonting vi kan göra för att bevara ejdern?
Inte vet jag om det direkt finns det. Det är någonting som man kanske borde drifta med andra intresserade människor också. Men klart att det finns saker som man kunde göra. Men jag tror att det viktigaste skulle vara att man faktiskt liksom på allvar och på djupet skulle börja se vad det nu sen i sista hand egentligen beror på att den minskar. Då har man kommit liksom en liten bit på väg. Trots att vi nu vet då att det finns predationshot som är helt uppenbara, och det kan vara svårt att åtgärda dem.
Jag börjar fundera, handlar det då om att man skulle måste mixtra med antalet andra rovdjur, de som jagar i den?
När det gängse praxisen liksom i akt när det gäller viltvård, så är ju den att man liksom, att man faktiskt liksom de mixtrar med de som äter upp dem som man är intresserad av. Men i det här fallet så är det lite nog knepigare än så. Det är inte sån här helt svartvit situation.
Är det i många olika nivåer i nätverket man skulle borde fundera på åtgärder?
Det är nog säkert i många olika nivåer. Jag tror nog att det första och viktigaste nivån nu skulle vara det att vi vet ju att den kraschar, och vi vet att det finns en orsak, och vi vet att det eventuellt finns något som vi kunde göra. Så det är nog liksom beslutsfattarnas sak att ta till sig den här saken, att bry vi oss om den här omgivningen. Och det gäller faktiskt inte bara ejder, utan det går ju dåligt för många andra arter också i havsmiljön. Så bry er om, det är väl kanske det budskapet vi ska ha. För att annars så är det ju ingen vits egentligen att syssla med sånt som vi sysslar med i den här nationen. Att vi följer upp och räknar och tycker att vi bör veta någonting. om inte vi gör någonting åt saken så behöver vi veta så mycket om dem heller.
Om vi tittar här på de här skären här utanför oss, vad är det här typiska stället som ejdrarna häckar på? Hur ser det ut?
No, det har det rakt framför ögonen. Det här är en gråtrutskoloni. Och en gråtrut och ejda har ungefär ett likadant val av häckningsskär, eller hade ursprungligen. Och det är ett ganska lågt skär som har, det har liksom ingen vegetation, högre vegetation. Det finns lite gräs och det finns lite skrävor och ejdarna häckar i dem, precis som gråtrutarna häckar i dem där. Den andra typen av häckningsomgivning är kanske lite längre ute där du har sådana skogsholmar. Och det är en omgivning som ejdan också använder. Den är ganska lite, den är liksom på det sättet, bägge två har sina fördelar och nackdelar. De blir ofta hemskt täta kolonierna på sådana här små, och då är de ju hemskt uppenbara. Så att för en örn är det där som att plocka godis av småbarn, att plocka tantar från den där kolonin. Men däremot uppe där bland med de träden där häckar de mycket mer gläst. Och de kan klara sig bättre där, och det har vi ju faktiskt märkt också i våra studier att det gör dem, men att det kan inte, där finns sen fyrfotapredatorer istället som mink och mårdhund. Så man är liksom lite mellan bon ja kuoren välissä, som man brukar säga på finska.
Det är inte så hemskt lätt att vara ejder. Men vad tror du, Mikael Kilpi, kommer den här dagen att, får vi se någon ejder alls här i hamnen? Eller hur, om vi tittar på vädret, det håller på att klarna upp lite. Tror du vi att det ska få skymten av någon? Jag ser inga ejdrar.
Det finns här några. När jag kom hit så var det faktiskt en ådra inne här i bassängen. Så då finns det här bland med turistbåtarna.
Är det där en ejder som simmar där?
Där är en ådra, ja. Det häckar faktiskt ganska många här, trots att de hade bastubyggen och saker här på smultronen på våren. Men det bryr de sig inte om, för de vet att de människorna är ofarliga.
Vart är den där ådan på väg som simmar där mellan segelbåtarna?
Nu är den på väg så småningom till Danmark ungefär. Dit ska den ska rugga och den ska flytta, och sen ska den vara i vinter där, och sen ska den lägga på hulle och äta blåmusla, sen ska den komma tillbaka och äta lite mer blåmusla, och sen ska den börja häcka.
Vad gör den när den ruggar?
Den byter alla fjädrar. Den byter vingpennorna, den kan inte flyga en stund, så det kan vara lite knepigt för den att klara en sån liten pers. Men att annars så gör den det som den ejda gör under året.
Okej. Jag tror vi börjar avrunda här från Drottningberg och hoppas att ejdrarna klarar sig bra i fortsättningen.
Det kan vi hoppas.
Tack, tack.
Det säger forsknings- och utvecklingsledare Mikael Kilpi från Aronia vid Yrkeshögskolan Novia, tillsammans där med redaktören, den tvåbenta predatorn Malin Karlberg.